Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare? Ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Den här veckan presenteras Allt vi lät veta i samarbete med Riksbankens jubileumsfond. Och nu sitter jag här med Jenny Björkman som är samverkansdirektör för Riksbankens jubileumsfond. Berätta, vad är Riksbankens jubileumsfond?
Vi är en stiftelse som ger pengar till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige.
Mm. En av de största aktörerna?
Ja, det skulle jag säga att vi är.
Utan
att skryta skulle jag säga att man bör känna till oss om man är forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.
Mm. Och så ger ni varje år ut en årsbok som i år har blivit en årsbox med flera mindre häften. Och temat är staden. Varför valde ni det temat?
Staden är ju dels ett av FNs hållbarhetsmål, och så är det ju någonting som har diskuterats ganska mycket. Hur ska man bygga säkra och hållbara städer, både socialt och klimatanpassat och sådär. Och det kanske man ofta tänker är ett tema som mer vänder sig till att tekniska ämnen. Men vi märkte att vi har väldigt mycket forskare som håller på med just de här frågorna. Vad är en stad? Hur lever man säkert i en stad? Varför dras våld till städer? Ja, gängkriminalitet har vi diskuterat jättemycket runt om i samhället. Och nu, precis där vi är med covid och pandemier och sådär, så lever vi tätt. Ställer också krav på hur man bor och lever. Mm. Så staden hade mycket att berätta.
Mm, och lite av det här kommer vi höra i dagens avsnitt som vi rullar nu.
Strax före år 1000 efter Kristus etableras Sigtuna och Lund som kan sägas vara våra första städer, även om tidigare platser som Birka och Uppåkra uppvisar vissa stadsmässiga drag. Under senare medeltid utvecklas städerna och blir viktiga knutpunkter för handel och för utveckling av en urban kultur med hantverk och möten. Den som ska berätta för oss om det här är Mats Roslund. Han är professor i arkeologi vid Lunds universitet och har i många år arbetat med medeltida stadsmiljöer och hur människor och föremål spridits över världen. Varsågoda, Allt väl att veta om staden, del 4, den medeltida staden med Mats Roslund.
Då säger jag hej och välkommen till Mats Roslund.
Tack ska du ha.
Hur länge kan man egentligen säga att det har funnits städer i Sverige?
Definitionen ligger ju på en separation från landsbygden. Alla gör inte det, men jag ser de vikingatida städerna som städer, det vill säga Birka. Som då har en befolkning som till stora delar består av främlingar som inte kommer från trakten. Är en punkt i ett internationellt handelsnätverk som byggs upp från mitten av 700-talet. Och då skapas det en miljö som skiljer ut sig från landsbygden och som inte är en storgård som Helgö och Uppåkra och sådär. För det är ju agrara enheter, det är storgårdar där folk samlas då och då och där man har hantverkare knutna till sig. Men här har vi miljöer som skiljer sig med sitt innehåll.
Just det, så att till formen skulle Uppåkra och Birka kunna se generellt sett lika ut, men det är på något sätt strukturen och de underliggande mönstren som gör att man mer betecknar det som en stad. Helt enkelt. Men de här berömda fornborgarna på Öland då, till exempel Eketorp och Sandbyborg, vet man något, är det liksom också någon slags storgårdslösningar eller?
De är lite speciella. Det är helt rätt att du kopplar dem med fornborgar som finns ganska många här i Mälardalen till exempel. Och i Finland inte minst, med samma miljöer, varierad topografi, mycket berg och sådär. Men de är ju tillflyktsborgar. Borgarna på Öland är ju speciella. De är ju mer permanent bosatta i omgångar, men det är tillflyktsborgar också, räknar man som.
Vilka platser är det då som utvecklas i städer? Är det alltid vid vatten? Eller?
Nej, man kan säga att städerna kommer växa fram från två grenar. För att förenkla det hela. Båda två har rötterna i en rik jordbruksbygd. Man måste få tillskott i käk helt enkelt. Och de här storgårdarna som det rör sig om, de vill också ha kontakt med andra omgivande rika personer. Och ha tillgång till resurser i form av råvaror för att kunna producera saker eller låta hantverkare producera saker. Men också lyxprodukter. Därför med dem kan de knyta nya politiska band. Mm. Och sen det här överskottet de besitter omvandlas ju till öl, korv, fester. Franske Bengtssons röde orm är inte så dumt beskrivet när det är jul hos den danske kungen. Det är ju en slags komedi så att säga. Men han har helt rätt för sig när det gäller att kasta en fest, som det heter, throw a party.
Just det, ja.
Och det binder folk. Och där sitter man ju sent ut på nätterna och lägger upp planer. Men också är det ju platser och tillfällen för att binda samman de som redan är frälsta. Men det är liksom de här storgårdarna som du kommer ifrån. Och vissa storgårdar börjar sen utveckla sig till större urbana centra under en mycket lång tid. Men sen har vi ju de här emporierna som vi kallas för under vikingatiden. Det är alltså orter som inte egentligen har en storgård på den samma plats. Man kan se det till exempel på Birka. Kungen eller hövdingarna bor ju på Adelsö mitt emot. Det är där man har den viktigaste boplatsen för överheten, medan man på handelsplatsen tar kontakt med utrikeskommande ifrån. Så att det är de två grenarna vi kan utgå ifrån.
Mm. Du som arkeolog, det är ju främst fysiska fynd som du och dina kollegor jobbar med, som på något sätt berättar historien. Hur kan ni förstå alla de här livsmönstren som utvecklas i städerna och hur städerna hänger ihop i olika nätverk och så vidare?
Mm. Vi har ju blivit mer och mer medvetna om att det är inte stenhus och föremål som är de kanske viktigaste informationskällorna för att förstå människans liv, utan det är kulturlagren i sig, det vill säga det avfall människor har hanterat. Och i det så finns det ju byggnader, föremål och så vidare. Men hur man har rört sig i rummet, hur man har placerat det här avfallet i form av utkastade askhorisonter. Man kan se hur man har gått runt hörnet och kastat keramik som har gått sönder, krukkärl som har gått sönder.
Det finns ju ett begrepp som heter kökkenmödding som är väl arkeologiskt.
Ja, städerna är ju en stor kökkenmödding. Det finns ett norskt uttryck som är helt underbart, söppel.
Okay.
Det är alltså gödsel och man kan se det framför sig, den här fuktiga massan av avfall. Och det är där i den här väldigt fuktiga massan som vi hittar positivt sett och många organiska saker, trä och ben och sånt som inte överlever.
Men en väldigt dum fråga då, för att min kollega Jesper Röndahl som är komiker, känd också för att hålla på mycket med historia och vetenskap, han hade någon rutin eller skämt för länge sedan som handlade om det här med kulturlager, att alltså när började liksom jordlagarna växa sig över, alltså var det någon som bara plötsligt en dag liksom skulle öppna dörren och så hade jordlagret liksom gått över tröskeln.
Ja.
Hur ska man förstå det där liksom, att folk byggde liksom ovanpå varandra?
Ja, men Jesper är ju en hedersman och tänker mycket. Och han har rätt i sin fråga. Man måste ju se staden som en levande organism. Och hela tiden så kastas det ju saker. Så att dels är det ju olika hur man kastar saker. Och det är det som är kulturmönstren vi går på. Till exempel kan du ju tänka dig domkyrkan i Lund. Den ligger ju på samma nivå som den har gjort sedan 1000-talet och ännu tidigare. Medan man vid bokhandeln Glerups, där har man 8 meter ner till naturlig yta. Där är en svacka i landskapet. Så då har man alltså fyllt ut det här hålet för att jämna till och ta del och breda ut sig i bosättningen i stan. Så det som händer det är ju att man hela tiden får skiffla undan möget, som det heter på ren skånska, och se till att det hamnar på vissa platser så att det inte är i vägen för just dörröppningen. Sen så förmultnar ju de här träkåkarna rätt snabbt, så att man 25-30 år så byter man successivt ut delar. Och ibland så är det till och med så att man välter kåken, plattar till och bygger nytt ovanpå.
Och det är så kulturlagren kommer till i städerna.
Det var en skolelev som frågade mig någon gång när jag grävde i Lund. Liksom, varför grävde de ner husen på den tiden? Och det var inte en dum fråga. Det var ju en reflektion över varför är det en skillnad? Mm. Och det är ju en liknande fråga som Jesper då har.
Ja. Kyrkan är ju också verkligen med och formar våra tidiga medeltida städer. Kan du berätta lite om det?
Ja, definitivt. Därför att någonting som är speciellt med staden, det är ju att den blir mer och mer förstenad och fyrkantig och svårföränderlig. Från att ha varit ganska organisk med vägar och sådär så får man ett ganska starkt gatunät. I Lund knallar vi ju på Stora Fiskargatan som är nämnd på 1100-talet, fortfarande idag. Där fiskarkvinnorna kom in med rullebörarna med fisk ifrån kusten långt upp i sekelskiftet. Men visst, kyrkan är ju en byggnad, och kyrkogården ska vi inte heller förglömma, är ju en konstruktion som låser det här nätverket med gator. Och ofta så finns det ju en anknytning till att man vill nå de här kyrkorna med sina reliker. Man vill helt enkelt har de som centrala punkter i landskapet. Och i Lund till exempel, där har vi från andra halvan av 1000-talet en mängd privata träkyrkor som ligger på stora gårdar. Och de låser ju också själva stadsrummet. Och det förstärks ytterligare när det blir stenkyrkor.
Ja. Men de här träkyrkorna, var det ett sätt för privatpersoner att manifestera sin makt? Då,
ja, det, mina kollegor som har forskat på det här menar ju det att när kyrkan etableras så är det inte så att bönderna går samman och gör en kyrka och blivit kristna så att säga, utan ofta så sker det uppifrån. Mm. Och på landsbygden vet vi att man har patronatskyrkor, självägda kyrkor då bland frälset, på gårdarna. Och på samma sätt så finns det ganska stora gårdar till en början i Lund fram till omkring 1100. Och på de här gårdarna så finns det då en hel del privata kyrkor som sen omvandlas till sockenkyrkor.
Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare,
a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Handeln blir en viktig del av städernas framväxt. Under medeltiden så utvecklas också Hansan, det här vitt omspännande, kan man säga så?
Ja.
Handelsnätverket i hela Östersjön och långt ner till... Mm. Till Flandern och England också. Hur påverkade det här stadslivet och befolkningssammansättningen?
Om man tänker sig en slags utveckling, en långsam utveckling då, från när det blir intressant att röra sig med handel vid mitten av 700-talet, så är det ju uppenbart att man mer och mer är i behov av skydd. Och redan under vikingatid så finns det en mängd olika regler för hur man ska uppträda mot varandra. Och hur man ska förhandla för att vara säker på att verkligen shoppa och inte bli nedskuren av de man träffar. Så att det finns ett inneboende behov av att skydda varandra. Och det som sker är att man också bland köpmännen skapar gillen, köpmannagillen. Några av de första som vi känner till är ju givetvis från renområdet, som är en sån här kraftkälla för handeln i kontinentaleuropa. I Tiel till exempel, redan i början på 1000-talet, så finns det gillen som går samman för att man inser att hertigen har lovat att skydda oss. Men det funkar inte, så vi måste själva ha en organisation. Så i botten ligger detta. Och i Sigtuna finns det ju ett par stycken runstenar som nämner ett frisefarargille. Och det är alltså lokala handelsmän som skapar en relation med någon nere i kontinenten. Som har då en deal helt enkelt, att vi skyddar varandra. Så när Hansan kommer fram till sin stadshansan, så att säga, det är ju på 1200-talet som de får ordentlig fart. Då har det pågått en lång process. Under hela 1100-talet så har de tyska och danska köpmännen rört sig in i Östersjöområdet. Det är pälsverk i Ryssland som drar, och järnet kanske här i Sverige. Så att det är en jättelång process. Sen så ska man inte överdriva Hansans genomslag och inte heller glorifiera dem. Därför att för det första så brukar de få en överdriven roll i stadsutvecklingen i Sverige. Och det beror ju på att de syns ju väldigt mycket via sina skriftliga källor. Det finns ju hyllmetrar i Lübeck och på andra ställen med deras hansadagar och recesser och allting sånt där. Men man kan ju också se dem som ett hot mot de växande rikernas vilja att ta del av handeln. Danmark fick stryk många gånger i riktiga krigsslag av Hansan, därför att de försökte att höja skatter och så vidare. Och även om man då ser till städerna i Sverige, så 10-20% kanske var från tyska hansastäder som bodde i de svenska städerna. De var väldigt ekonomiskt mäktiga. Men de var ju absolut inte en majoritet. Och i många fall så använde de sitt ackumulerade kapital till att föra hem det till sin släkt och till sin stad. Så att på något sätt så hade de ett nätverk, men samtidigt så var de ett hot mot dem, som Stockholm till exempel, med Stockholms egen utveckling. Det finns ju spännande historier där om Käpplingemordet som berättas om i Stockholm där man mördar människor, men om det är sant eller inte. Men det som är intressant är redan vid slaget vid Brunkeberg då på 1400-talet, så dagarna efter det så kastar man ut de tyska medlemmarna i rådet. Mm. Man vill inte ha dem där. Så att det är en dubbelhet, deras roll är en dubbelhet. De växer in och är viktiga. Men sen utgör de ju också en hemsko för den utvecklingen som man skulle vilja ha. Från 1300-talet så har ju de svenska kungarna en starkare kontroll över riket också och vill styra och ställa. Och då är det ju en nackdel att ha en främmande kropp i den hanteringen.
Såklart, ja. Men det råder ju inget tvivel om att det tyska har utövat stort inflytande över svenska städer.
Absolut, de var ju extremt pengastarka och hade också riktiga nätverk, så att det är helt så.
Men kan man se arkitektoniska kopplingar också mellan Lübeck och Visby och Stockholm till exempel?
Ja då, alltså den hanseatiska kulturen kan man se både i monument och i smycken och i keramik och sådär, och det slår igenom på 1200-talet maximalt, och då är ju 1200-talet är ju också den urbana revolutionen där, då har vi de riktiga städerna helt enkelt. Det börjar komma rådhus, borgerskapet blir tydligt och så vidare.
Mm.
Så att, men det blir ju inte som i de riktiga hansastäderna. Det är väl Visby man kan jämföra med som tidigt får stora stenhus och som liknar Lübeck och de andra hansastäderna någorlunda. Det är en annan topografi där med landborgen och sådär.
Mm. Men allt det här kring hur människor färdades och handlade, det kan ni då, ni arkeologer, säga då genom att liksom se att här hittar vi då det och det myntet och här hittar vi det spännet och här hittar vi de här resterna av den här pälsen till exempel. Det är liksom någon slags detektivarbete. Ni följer handelsrutterna genom att bara titta på fynden helt enkelt.
Ja, och det är viktigt då att se det ju som en process över tid, men det är också viktigt att se de samtida olikheterna. En kollega, Mattias Bäck, och jag, vi studerade kvarteret Åkroken i Nyköping tillsammans och tittade på keramiken därifrån och upptäckte att den skiljer sig väldigt mycket ifrån den samtida Sigtuna till exempel, där Nyköping har massor med just tyska förbindelser från slutet av 1000-talet och under hela 1100-talet. Så har Sigtuna kvar sin gamla relation med Ryssland mycket, mycket längre. Och den slår inte alls igenom i Nyköping. Det är en annan kontaktyta, ett annat uppdrag. Så att man kan ju tänka sig då att när man reste ifrån Lübeck via Visby till Nyköping, till Sigtuna och kanske till Novgorod, så var man ju inte dummare än man såg de här kulturella skillnaderna. Det var inte samma pilsnermuggar på alla ställen, utan det är olika. Och folk pratade och såg olika ut. Och det är också en del av den urbana kulturen att man har en mycket, mycket tätare kontakt med det främmande.
Mm. Men det där är intressant, för att man talar ju ofta om städer som erbjuder andra möjligheter än vad landsbygden kan göra. Vad kan man säga mer om hur de medeltida städerna utvecklar en sån här speciell urban kultur egentligen?
Ja, alltså för det första så är ju städerna en del av ett större skeende, det här sociala ekonomiska skeendet som vi kan följa över genom medeltiden, så att de är inte separerade från landsbygden. Men, och det är inte heller så att man har, som det ofta framställs, en speciell urban stadsluft där man blir fri bara man stannar där under ett år. Det förekommer på kontinenten. Det är de här fria städerna i det tyska riket där man helt enkelt vill starta upp en större handel. Man får skattefrihet och man får fördelar och man drar folk ifrån landsbygden. Det är ju den enda plats där det finns mycket folk, till de här städerna för att man ska bosätta sig där. Och då är det ju positivt att man efter ett år kanske blir fri. I Skandinavien så har stadsherren en enorm makt hela tiden. Alltså även om vi får ett starkt borgerskap på 1300- och 1400-talet så är det ändå kronan eller kyrkan som är statsherrar över stället.
Okej, och hur kunde det gå till? Alltså antingen om de var i Lund, var det då kyrkan som hade mer makt till exempel?
Ja, absolut. Ärkebiskopen i Lund fram till 1100-talets slut, så kan man ju säga att Lund passerade alla som hade med kyrkan att göra någon gång under sin livstid om man hade makt. Från Färöarna till Rom. Alltså det, man passerar, och det ser vi i materialet. Vi har väldigt udda grejer som kokkärl från norra Frankrike som inte borde vara där. Så alltså det finns ju en strömning genom den stan som är helt fantastisk. Och det är kyrkans makt då. Och där har vi ju stadsherrens närvaro som också upprepas i andra städer. Du har ju Lundagårdsborgen norr om domkyrkan som var en koloss, jättestor. Och det där syns ju sen också i Malmö, i finska Viborg, Nyköpingshus och sådär. Så där är det nästan som, ska man säga, sagan om ringen med borgen som lutar sig lite hotfullt över borgerskapet och beskattar dem.
Just det, men då är det någon slags borggrev eller är det någon adelsman då som är statsherren, eller vem är han?
Det är kungamakten och det är kyrkan för det mesta.
Okay. Alltså,
vi har ju inte ett feodalt samhälle i den bemärkelsen att man delar ut och förlänar från kungamaktens sida på så många sätt. Vissa frälsesläkter i slutet av medeltiden var så mäktiga så att man kunde konkurrera kanske.
Ja. Men annars är det kungen då som säger till någon person att du får hålla ett öga på Nyköping och driva in skatter och så vidare.
Precis, ja. Precis. Alltså vare sig på landsbygden eller i staden ska vi ha en slags romantisk syn på den frie bonden eller den frie borgaren. Utan man är ganska hårt hållen i ett socialt och ekonomiskt system. Den dans som vi kan se, det är ju en slags triangeldrama under hela medeltiden. Det är ju bönder, frälse och kungamakt. Eller de fria bönderna, de kunde ju vara väldigt rika. Inte minst i Bergslagen med produktion av järn och så.
Men det är väl det som driver fram också att bönderna får bondeståndet får representation också.
Precis, och så kommer borgerskapet till. Som är det fjärde ståndet också. Ja.
Men städerna skulle du säga inte då har den makten som de senare kommer att få, eller?
Nej, det har de inte. Nej. Och under hela medeltiden så har vi inte den stora frihet som vi kan se nere på kontinenten. Däremot så är det ju en väg mot frihet. Vi kan ju se att redan på 1100-talet så parallellt med att man gör upp med träldomen, så gör man också upp med hantverkarnas starka beroende av en överherre. Och man ser det i tillgången till råmaterial. Till exempel man går från ganska svåråtkomligt horn till enkelt tillgängligt ben när man gör kammar och mycket annat. Men det finns alltså en tendens till frigörelseprocess som pågår från i alla fall 1100-talet och framåt. Och den hänger samman med den urbana frigörelsen också, en slags medvetenhet om att man är en social kropp, man är en samfällighet. Till exempel så är ju Spetälskehospitalen ett ganska bra exempel på det. Även om de brukar vara kopplade till biskopar så är det ju staden som säger att vi ska ta hand om de här människorna, vi lägger Spetälskehospitalet utanför stan. De ska ha en kyrka och vi ska se till att de har det bra. Det är ju deras egna som drabbas av den här fasansfulla sjukdomen som man tar hand om dem. Och likadant under 1300-1400-talet när antalet fattiga ökar, alltså en slags social medvetenhet, så har vi mer Helgeandshus till exempel, Helgeandshus och hospital som tar hand om dem. Och det finns ju redan under 1200-talet med dominikaner och franciskaner som hade en väldigt tydlig inriktning på att finnas i stan och också att hjälpa de borgare som fanns där.
Ja, just det. Men du ploppar upp såna här gråbröda och svartbröda kloster i massa olika medeltida städer. Mm, så de, förutom kyrkan då, så var ju de alltså rent arkitektoniskt också, de satt sin prägel på stadsbilden.
Enorma kvarter som de... Jag har varit med och gräva en tegelugn i Lund som bara den var gigantisk, som tillhörde då dominikanerna. Mm. Det har grävts i kvarteret Sankt Mikael där nu senast. De håller på med rapporten nu som kommer bli jättespännande. De ekonomiska delarna som har tillhört det klostret. Mm. Och när man står och tänker på i kvarteret där jag var och grävde på 80-talet, tegelugnen, och där de har grävt nu, så är det långt emellan. Så de har legat som en koloss i stan. Ja.
Var det en brödugn eller en tegelugn?
En tegelugn för produktion av tegel.
Kanske om man gräddar lite bröd vid sidan? Eller?
Ja, precis.
Lite focaccia eller någonting. Ja. Men hur var det med rättsskipning då? Mm. För landskapslagarna känner man ju till och vad heter det, Magnus Erikssons landslag också? Va? Mm. Som han då det här och plockade godiset ur landskapslagarna.
Ja.
Fanns det egna stadslagar också? Eller?
Ja, absolut. Och vi kan se Magnus Erikssons stadslag och landslag är ju första gången som vi ser en separation av lagarna.
Ah, okay.
För att städerna tillhör ju landet. De har ingen egen juridisk kropp så att säga, utan de tillhör landet. Så att tingsrätten fanns ju i Lund, häradsrätt så att säga. Man träffades och löste problemen där, som det var en del. Men givetvis fick man ta hand om de speciella problem som fanns i städerna. Det var ju tätbebyggt och sådär. Så att, och framförallt de gäster som kom, hur ska man förhålla sig till sådana som inte är medborgare i stan? Mm. Ja, i landslag, eller förlåt, i Magnus Erikssons stadslag så finns det beskrivet att ja, om det kommer hit främlingar, så kallade gäster, står uttryckligen där, så ska de bo hos folk i stan som är borgare, de har ansvaret och sen taxerar vi dem för det de lyckas få in. Så att det är hela tiden det här att man försöker ha kontroll över människor som kommer in. Det genomgår ju hela historien att man låter inte vem som helst röra sig.
Nej, just det, så det här som man idag förknippar med staden, anonymiteten och liksom, alltså att möjligheten att skapa liksom ett nytt liv, det fanns inte riktigt då, kan man säga.
Nej, definitivt inte. Det kanske var 500 människor i staden och man träffade inte alla varje dag. Nej. Men du vet hur det är i byar och i mindre köpingar. Så man vet ju, även om individen är speciell, så vet man ju att man kopplar till, ja, den och den släkten har ett karaktärsdrag.
Just det. Mm. Så det som man upplevde i Stockholm då kanske är det man upplever i Pjetter i det Småland idag.
Ja, precis.
Ungefär,
precis.
När det gäller antalet människor.
Men lagen och det här med främlingar är viktig för att redan i birkerätten, alltså i handelsrätten som finns innan stadslagen, där regleras ju hur man ska förhålla sig till just de här främlingarna. Mm. Där har vi ju de här som vi tycker lite komiska sentenserna om att det är billigare att döda en västgöte än en stockholmare i stan. Det är ju faktiskt så att det finns en social skillnad som man understryker om man är undersåte, ja, eller om man är utifrån kommer.
Ja, just det. Ja, lite makabert kanske.
Ja, det är så idag.
Ja. Finns det något mer som jag glömt att prata om när det gäller hur de medeltida städerna växer fram i Sverige?
Ja, alltså det finns ju inga riktigt stora städer i Sverige. Det är väldigt smått, och till och med när man pratar om 1200-talet som den stora urbana boomen, så är det ju väldigt smått. Däremot så har man strukturen klar för sig. Man ska ha ett gatusystem, man har rådhus och en kyrka och så vidare. Och jurisdiktion då, att man vill skilja sig från omgivningen.
Mm. Har man någon idé om hur man drar upp planerna för hur gatorna ska dras, eller är det bara att man går ut, man pekar och sätter upp stolpar, eller finns det någon sån här rudimentära kartritare? Eller?
Det finns ju ingenting lämnat kvar från just 1200-1300-tal som pekar på att man har gjort upp en stadsplan eller någon trädgårdsarkitekt har ritat upp tomterna. Däremot så är det ganska tydligt, som i Jönköping finns det, och i Trelleborg finns det ju tecken på att man har strävat efter en kvadratisk stadsplan. Och det där kommer ju säkert från kontinenten. När man reser längs hela Östersjökusten ifrån Lübeck bort till Greifswald, så är städerna förvånansvärt lika. Du har ju en Marienkirche, du har en Rathaus, och du har torget, och du har lite munkkloster och nunnekloster och sådär. Ibland är det till förvirring lika varandra, så man inte vet vilken stad man är i.
Ja, just det.
Är det Wismar eller Greifswald man är i? Alltså de är nästan identiska i sin outline. Och de har ju den här fyrkantiga utseendet.
Och sen finns det ju vissa städer som är kopplade till vattnet, så där du får en struktur där tomterna är extremt smala, både Amsterdam och Stockholm, ja, längs med Skeppsbron, och du har liksom de här små gränderna. I Danmark och Skåne heter de stræder,
ja,
som
precis
går upp liksom från ja, liksom strandbrinken eller gatan eller hamnen.
Det är ju tillgängligheten till vattnet då, för att föra upp varor och sånt. Och det är ju längs Themsen i England, är det väldigt tydligt. Då har du till exempel Hansan, deras steelyard, där de förde in framförallt järn och stål, så en långsmal tomt som inte släpps förrän långt upp i tid. Så det är samma idé. Och det är ju för att man ska ha tillgänglighet. Sen kan vi ju se, som i Norge, har man sett i Trondheim, att rika borgare köper upp tomterna och skaffar sig större och tjusigare exponering. Med kanske till och med en liten öppen plätt framför. Precis som i japanska städer som är extremt tättbebyggda. Att ha en japansk trädgård, det är ju en slags bevis för att man är så rik så att man kan spoliera ytan till vackra bonsaiväxter och krattat grus istället för att bo där.
Just det.
Och likadant så exponerade man sig i Norge då kanske med träbroläggning och sådär. Men för att komma till frågan om vad som är speciellt med städerna, det är ju att man ökar den gemensamma planeringen. Alltså vi kan se en kommunalitet. I det här häftet jag har skrivit så kallar jag det för medeltidens kommunala tekniska kontor. Det fanns ju inget sånt, men bara det att man lägger ut stora ytor med trä, att man stensätter kajanläggningar, att man gör något sånt. Det gör man liksom inte på en sommar eller under en coronaepidemi, utan det är ju djupt planerat och förankrat med resurser. Man kanske får föra materialet långt bort ifrån. Stenarna är redan använda i stan, virket är dyrt, det måste till och så vidare. Så att ta hand om sina medborgare och ta hand om rummet, det skapar en speciell gemenskap i den här stadsmiljön.
Ja, just det. Också förmågan att tänka sig att de här investeringarna man gör idag kanske kan bära frukt i framtiden.
Precis.
Då, genom att kunna ta in större skepp eller kunna köra med större kärror och lasta. Så att
precis. Det... Så det är liksom ett tänkande som också förstenar staden. Alltså att man får en mer strikt och rigid struktur som är svår hanterlig. Och då, så, då påverkar man ju också människors tänkande för lång tid framåt. Mm. Att man ser vad folk har skavt sig på ett väggar och man ser spår från människor som man aldrig har träffat och som har dött. Men man ser ändå spåren efter dem, man hör berättelserna om dem och man vet vilka händelser som binder samman stan.
Mm.
Så den där kommunaliteten är någonting som jag tycker är intressant att jaga.
Ja.
Urban kultur låter ju väldigt fluffigt och sådär. Och för att ta reda på den, vad folk gjorde, då är det ju deras hantering av staden i monumenten och gatorna, men också hur de har rört sig. Så där får vi man får en vision av det när man tittar på rekonstruktioner, till exempel om de slutna gårdarna i renässansens Malmö, där man kommer in på en gård och sen så är man i ett slutet rum jämfört med stadsmiljön. Eller i Sigtuna där har de här långa, smala tomterna med troligtvis med plank ut mot gatan. Man kommer innanför där så tystnar ljuden och man är inne i en trygg miljö. Och längre in på tomten så har man en jättestor hall. Så man går in genom dörren så sprakar elden på långhärden och det står ett glas öl och väntar på dig.
Det låter som en underbar bild av den medeltida staden. Det är också ett bra tillfälle att runda av vårt samtal. Men jag har ju faktiskt en fråga kvar. För den här podden heter ju Alltid velat veta. Mm. Och har du något ämne utanför ditt expertisområde som du är nyfiken på att veta mer om?
Det som jag är intresserad av nu, det och som jag tänker försöka skapa en slags forskningsprojekt runt, det är dels det här med den urbana miljön, att hur våra dagliga handlingar skapar och binder oss. Mm. Medan man skulle, för att komma fram till ett svar så kan man inte bara titta på empirin, utan man måste också titta på det som är unikt för oss som människor. Det vill säga socialpsykologi till exempel.
Mm.
Det har inte ändrat sig sådär specifikt mycket. Vi är extremt sociala varelser och vi har förstått att genom att hjälpa varandra så förmerar vi vår vardag och vi har en mycket längre en chans att leva mycket längre och så vidare. Men sen vill jag gå ännu djupare och titta på kognitionsforskning och neurovetenskap. För det visar ju sig när man tittar nu på mänskliga hjärnan så finns det ju tendenser inom hjärnaktiviteten som pekar på att vi rent kognitivt jobbar med tankar kring vilka vi har samarbetat med under dagen, även när vi är ett vilande tillstånd. Och det i sig förstärker ju också den goda kontakten med människor. Det är, som exempel kan man ju säga, man går in i en tågkupé och börjar kanske prata med folk och sitter där och har det trevligt, och sen så vid nästa station så kommer det in en annan. Och genast har den här lilla gruppen som egentligen är främlingar uppfattat den nykomlingen som någonting utifrån.
Mm.
Så vi är extremt duktiga på att både skapa ett sammanhang tillsammans som grupp, även om vi är främlingar för varandra, men också att exkludera. Och vad som sker där i hjärnan skulle det vara intressant att titta på. Så att lite grann para kulturvetenskap med sociologi och neurovetenskap och den här socialpsykologin.
Det låter ju som tvärvetenskap när den är som bäst.
Ja, visst. Ja. Visst.
Mats Roslund, tack snälla för att du ville vara med i podden.
Tack så mycket.
Mats Roslund om den medeltida staden. Mats häfte, Staden växer fram, går liksom övriga delar av Riksbankens jubileumsfonds årsbox om staden att ladda ner från hemsidan rj.se. Vi som gör den här förhållandevis samtida podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.